السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله التوفيق والإخلاص والسداد، نسأل الله عز وجل العون في القول والعمل، آمين. ما شاء الله. Vi fortsätter att gå igenom kitab Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Och vi gläds också idag av Nobels besök från de södraste delarna av Sverige. Och mashallah, även folk från Danmark har kommit. Så ahlan wa sahlan vid alla gäster som kommit upp till storstan. Välkomna, hoppas det blir ett fint besök. Amin. Nah. Vi har, för de som inte hängt med i den här serien, Riyad al-Salihin, kommit fram till Kitab al-Adab, kapitlet om etik, moral och god karaktär. Och vi ligger på kapitel 96. Där säger författaren Harun, kan du sänka ljudet? Där säger författaren, kapitlet om att ta farväl till sina vänner och att ge dem råd då man skiljs åt under resor och vid andra tillfällen, och att göra dua för dem och att be dem göra dua för dig. Nah. Detta kapitel handlar då om att ge det som kallas för wasiya. Vi sa råd, men wasiya är mera som vad man kan säga specifika, viktiga råd som man ger till en människa när man skiljs åt, när man ska lämna någon. Någonting viktigt som personen kan hålla fast vid. Och det här är någonting som är sunna. Och speciellt när personen ska ge sig iväg på en resa. För ulema säger här att under resor så kan en person utsättas för mycket prövningar. Det är inte så. Speciellt förr i tiden. Du har personer reser, det är inte som idag. Att du tar ett flyg och du är på andra sidan jorden på någon timme. Lä. Utan förr i tiden då var det verkligen resa och sen kanske komma tillbaka efter ett halvår. Och under det här halvåret eller månader så kommer man utsättas för många prövningar. Och man kanske kan bli svag i sin religion och liknande. Och då är det viktigt att man har några råd att hålla fast vid under sin resa. Ja. Och författaren nämner här först Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: wa wassa biha Ibrahim wa banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Och då Ibrahim gav sina barn och Ya'qub sina barn rådet, el wasiya, att Allah har upphöjt eran religion. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Så dö endast i ett tillstånd då ni är muslimer. Eller dö endast som muslimer. Am kuntum shuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Eller var ni närvarande då döden kom till Ya'qub? Och han säger till sina barn: vad är det ni ska dyrka efter mig? Och hans barn säger: vi ska dyrka din gud och guden av dina förfäder Ibrahim och Ismail och Ishaq ilahan wahidan, en enda gud. Och nahnu lahu muslimun, och vi är muslimer som underkastar sig honom. Now. De här råden är otroligt viktiga. Och det är inte bara råden man ger till någon person när man ska ut på en resa. Utan det här var råden som profeterna gav till sina barn då de skulle lämna denna jord. Då de skulle dö. Och de lärde brukar säga att de viktigaste råden man har är de man ger när man ska dö. Det som är viktigast för den individen. En person som kanske ger prioritet till tijara, business, handel, pengar. När han dör och ligger på dödsbädden och hans barn är där, så säger han: mina barn, ta hand om affären. Ja, ni slösar inte bort pengarna, investera pengarna smart. Och sen dör han. Det var det sista han lämnade till sina barn. Är det inte så? En annan har mycket mark, han säger: kära barn, ta hand om marken. Sälj inte marken. Och så vidare. Ja, ni är dunia saker. Men subhanallah, vad var profeternas sista råd till deras barn när de lämnade denna värld? Det var tawhid. Det var det som var viktigast för dem. Och det som var viktigast för alla profeter. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det som hela religionen är byggd på. Ett tawhid betyder att särskilja Allah i dyrkan. Särskilja Allah i sin tro. Att Allah Azza wa Jal är den ensamma försörjaren, upprätthållaren. Han har de vackraste namn och egenskaper. Ingen partner i detta. Och att han ensam förtjänar att dyrkas. Det här är det viktigaste budskapet som alla profeter kom till sitt folk med. Och det var också därför, det var det sista som profeterna rådgav sitt folk med när de skulle dö. Sitt folk och sina barn. Så här säger Ibrahim alayhi salatu wassalam till sina barn och också Jakob. Och för att hänga med här, Ibrahim, som vi alla vet, den stora profeten, han fick två söner. Vad heter Ibrahims två söner? Ismail och Ishaq. Okay. Ismails mamma hette, vad hette hon? Hajar. Och Ishaqs mamma? Sara, precis. Taib. Från Sara fick de Ishaq. Och från Ishaq fick de sen Jakob. Yani son Ishaq, som var profet, fick en son som hette Jakob. Jakob har också ett annat namn. Är det någon som vet vad det är för namn? Israel. Nej. Och idag ordet Israel förknippas till den här skurkstaten nere i Mellanöstern, eller hur? Där man förtrycker muslimerna och gärna gör mycket dulm. Man har som ett apartheidsystem. Man stänger in dem bakom en stor mur och behandlar dem som hayawan. Är det inte så? Men vi muslimer ska inte förknippa ordet Israel med det här landet. Och som ulema, som Bin Baz har sagt, man får inte ens kalla Palestina för Israel. Det finns inget som heter Israel, det heter Palestina. Okej? Okay? Så Israel är egentligen något fint. Och därför när Allah i Koranen säger Ja bani Israel. Och barn till Israel, yani barn till Jakob. Och de var muslimer. Ibrahim var muslim, Ishaq var muslim, Jakob var muslim. Jakob fick söner, bland dem var Josef och Benjamin. De var muslimer. Alla profeter var muslimer. Så man ska inte blanda ihop. Det finns ingen som heter judendomen. Utan de var muslimer. Taib. Judar är ett folk som araber är ett folk. Är araber en religion? Finns det en religion som heter arab? Finns inte. Och samma sak är det med judar. Det är ett folk som då kommer från Jakob a.s. Och det är inte en religion. Utan religionen som de hade, det var al-islam. Alla profeternas religion, det var al-islam. Det som enar mellan dem. Taib. Och från hans fru Hajar fick de då Ismail. Och Ismail, där gick det flera generationer tills det kom en profet. Och vilken profet var denna? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och man kan också säga att från Ismail kom araberna. En finns flera araber, men en gren av araberna kommer från Ismail alaihi salam. Och till slut då, efter flera generationer, så skickade Allah azza wa jalla den sista profeten Muhammad alaihi salam. Och det var också en dua som Ibrahim a.s. hade gjort. Att Allah skulle skicka denna profet. Vilket, mashallah, till slut då kom från Ismail a.s. efter flera generationer. Så här, när Ibrahim och Jakob ligger på dödsbädden. Och då så säger de då till sina barn, Inna Allah astafa lakum ad-din. Allah har utvalt er religion. Allah har upphöjt er religion. Den islam är den enda sanna religionen som Allah Azza wa Jal har gjort överlägsen och dominerande över alla andra religioner och ideologier. Inna din inda Allah al-islam. Religionen hos Allah är al-islam. Har alltid varit al-islam. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. Att den som väljer en annan religion än islam kommer inte få den accepterad från sig. Utan Allah Azza wa Jal accepterar bara islam. Så här påminner profeterna deras barn med den här stora gåvan de har fått, att Allah Azza wa Jalla har gjort dem till muslimer. Och sen säger han فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Så dö endast i ett tillstånd där ni är muslimer. Mashallah. Och det här är det som vi alla ska sträva efter. Att leva som muslimer och att dö som muslimer. Det är wallahi det viktigaste målet. Att nå hela vägen. Inte nå halvvägs. Inte släppa taget på vägen. Utan att dö i ett tillstånd som muslimer. Ja. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, eller var ni närvarande då Jakob låg på dödsbädden och säger till sina barn, vad är det ni ska dyrka efter mig? Och då säger de, vi ska dyrka din Gud. Yani Allah azza wa jalla. och guden av dina förfäder, yani Ishaq och Ibrahim. Naam. Och det är ilahen wahiden och nahnu lahu muslimun. En enda sam gud och vi är till honom muslimer. Yani vi underkastar oss honom. Så det här är det viktigaste som man ska rådge sina barn med. Och sen nämner författaren flera hadither i detta kapitel, bland annat hadith Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam ställde sig och predikade en dag. Han prisade Allah, upphöjde honom och gav oss förmaningar och påminde oss. Och så säger han amma ba'd, fortsättningsvis. Alla ayyuhan nas, människor, innama och ana basharun, jag är bara en människa och snart kommer min herres sändebud, yani dödsängeln, att komma. Och då kommer jag att besvara honom. Och jag kommer att lämna två saker efter mig. Den första är Allahs bok. I den finns vägledning, ljus. Så håll fast vid Allahs bok och greppa tag i den. Och han uppmanade sen muslimerna att hålla fast vid Koranen. Och sedan så sa han det andra rådet, Ahlul Bayt, mitt hushåll, min familj. Och dhakkirukum Allah fi ahli bayti, jag påminner er vid Allah om mitt hushåll, min familj. Och denna hadith är muslim. Ja. Profeten a.s. brukade ge spontana påminnelser till sahaba vid behov. Och här gav han det här mycket viktiga rådet att muslimerna skulle hålla fast vid två saker efter hans bortgång. Yani Allahs sändebud kommer att komma och ta mitt liv, det vill säga dödsängeln. Och ni vet profeterna, de fick välja om de ville leva eller dö. Vi får inte välja. När Malak al-Mont kommer, khalas, då är det bara att säga farväl till dunia. Men profeterna fick välja. Yani att leva ett antal år extra och så vidare. Och sen dö i slutändan. Och därför, när profetens sista dagar alaihissalam hade kommit, så stod han och predikade och han sa till folket att det fanns en tjänare som fick välja mellan det som finns hos folket och det som finns hos Allah. Och han valde det som finns hos Allah. Och då började Abu Bakr att gråta. Så sahab undrade, varför gråter han? Han pratade om en tjänare. Men Abu Bakr förstod att han pratade om sig själv. Att dödsängeln hade kommit och han hade valt att dö alaihissalam. Så här lämnar profeten alaihissalam två viktiga råd till oss som vi ska hålla fast vid efter hans bortgång. Och det är Koranen och Ahlul Bayt. Vad beträffar Koranen så säger han att det finns där vägledning och ljus. Koranen, wallahi, det är den bästa, mäktigaste boken som många av oss tyvärr inte ger dess fulla rätt. Många av oss läser inte Koranen så som vi borde läsa den, lika mycket som vi borde läsa den. Vi lyssnar inte på den lika mycket som vi borde lyssna på den. Vi reflekterar inte över den så som vi borde. Vi studerar inte tafsir och strävar i att förstå oss på Koranen. Wallah, det finns brist hos många av oss. Jag talar om mig själv. Jag kan inte tala för er, men tyvärr är det tillståndet av många av muslimer att de inte ger Koranen dess fulla rätt. Wallah musta'an. Och det är viktigt att vi verkligen vänder oss tillbaka till Koranen. Följ denna välsignade bok, subhanallah. En bok från början till slut som är från Allah subhanahu wa ta'ala. Inte en enda bokstav är från någon annan. Är det inte mäktigt? Varenda ord är från våran skapare. Men det, trots det så finner vi att många inte yani strävar i att läsa denna bok. Wallahu musta'an. Må Allah göra oss från ahlul Quran. Och vad finns det i Koranen? Det finns ljus och vägledning. Lyser upp ditt hjärta, lyser upp ditt ansikte, lyser upp din själ med lycka. Islams ljus, imans ljus, kunskapens ljus. Du finner vägen i detta liv och du finner då vägledningen till paradiset. Om du följer Koranen. Wallahu musta'an. Och sen så sa profeten alaihissalam och Ahlul Bayti, mitt hushåll. Vi muslimer ska älska profeten Muhammed alaihissalam mer än alla andra människor. Och vi ska också älska hans familj, de som är religiösa och praktiserande från hans familj alaihissalam. Hans barn, barnbarn ska respekteras. Fatima, Hassan, Hussein och så vidare. Ja, de har en status i vårt hjärta. Men Ahlus Sunnah wal Jamaa, de muslimer som följer medelvägen, den korrekta vägen i islam, de sätter Ahlul Bayt, profetens hushåll, hans familj och ett på deras rätta plats. Och det finns vissa tyvärr som är extrema. Och som vissa av Salaf sa, att Ahlul Bayt, där är folk som de är mot Jesus. Ja, det vill säga vissa är extrema. De säger Jesus är Gud, Guds son och så vidare. Som en nasara. Andra säger la, han är ingenting alls. Ja, ni, som vissa Ahlul Kitab, de förnekar. Isa och säger att han är ingenting alls. Men muslimerna tar medelvägen. Han är Allahs tjänare och Allahs profet. Samma sak med Ahlul Bayt. Som Ali radiyallahu anhu, Hassan Hussein. Där finns det de som höjer dem till en gudomlig nivå. Och dyrkar dem. Och ropar, ja Hussein, ja Fatima. Och gör hajj till deras gravar och heliga platser och liknande. Det här hör inte hemma i islam. Och sen finns det motsatsen, de som säger att de är ingenting alls. Och till och med hatar dem. Nej. Utan vi, Ahlus Sunnah wal Jamaa, älskar Ahlul Bayt. De som är religiösa från dem. Och de har en position i vårt hjärta. Så är det. Nej. Sen så berättar författaren en mäktig hadith från Sulaiman Malik, Abu Sulaiman Malik ibn al-Huwairit radiyallahu anhu, där han säger att vi kom till profeten alayhi salam och vi var jämnåriga ungdomar. Så vi stannade hos honom i 20 dagar och profeten alayhi salam var barmhärtig och mjuk, vänlig, och han märkte att vi längtade efter våra familjer. Så han frågade om vem vi lämnat bakom oss från våra familjer, och vi svarade. Och då så säger han, gå tillbaka till era familjer och stanna med dem och lär dem och påbjud dem med det goda. Och ni ska be varje bön vid dess specifika tid. Yani dhuhr ska ni be den här tiden och så vidare. Och så säger han, och när bönen går in så ska en av er göra adhan och den andra ska leda er i bönen. Och den äldsta av er ska leda er i bönen. Bukhari muslim. Och det lades till Bukhari, och ni ska be så som ni har sett mig be. Ja. Det här var år 9 hijri. Året som kallas för Amil Wufud. Året då delegationer och folk kommer till Medina från de arabiska stammarna. Då kommer dessa ungdomar från en avlägsen plats, en annan stad. Och de var jämnåriga ungefär. Och de stannade då hos profeten Muhammad a.s. i Medina i 20 dagar för att lära sig al-islam. Okej? Okay? Och de har lämnat sina familjer hemma. Och de är ungdomar och de längtar efter sina familjer och så vidare. Den här hadithen bevisar jättemånga saker som Sheikh Ibn Uthaymeen nämner och andra ulema. Den bevisar vikten av att ge sig ut för att söka kunskap. Och att den som gör det kanske kommer att sakna någon, kanske kommer att lämna någonting, eller kanske kommer att få offra någonting. Är det inte så? Att vill man ha kunskap, så kommer kunskapen inte hem till dig, utan du måste gå för att söka kunskapen. Innam al-ilmu bita'allum. Som profeten Muhammad a.s. sa, kunskap kommer genom inlärning. Och han sa, den som ger sig ut en väg för att söka kunskap, för honom kommer Allah underlätta vägen till paradiset. Så kunskapen ska sökas. Man måste ge sig iväg. Och att gå vägen av att söka kunskap är inte alltid enkelt. Och det vet alla. Till och med världslig kunskap. Att gå en utbildning på 5-6 år är jobbigt, eller hur? Det är tidskrävande, det är kostsamt. Och du läser massa tråkiga kunskaper. Är det inte så? Sitter och läser böcker som du bara skulle vilja kasta i papperskorgen egentligen. Men du måste. Taib, religionen som är ännu viktigare. Och alhamdulillah, där är all kunskap. Perfekt. Men att ge sig ut för att studera, kanske åka till ett främmande land där man bor under fattigare förhållanden, man bor i hus som inte lever upp till Sveriges standard, man kanske lever i ett land där vädret är kokhett, kanske finns insekter, folk kanske är otrevliga och liknande saker, då är det väldigt lätt att säga pallar inte, jag vill hem till Sverige, nej, jag vill hem till familjen. Men det funkar inte så. Om du tänker så kortsiktigt kommer du inte få någon kunskap. Då måste offra. Alltså, jag har bestämt att jag ska vara här 2 år. Alltså, vad som än händer. Jag stannar kvar. Jag har tålamod, jag ska härda. Eller 4 år, eller 6 år, eller 7 år, eller 8 år. Men man får ha tålamod. Och sen subhanallah i slutändan, då kommer frukten. Då kommer sötman av det du har studerat. Du har lyckats. Och därför som vissa sa, att Abdullah ibn Abbas sa, jag ödmjukade mig, eller nästan förnedrade mig som elev, och Allah ärade mig som lärd. Men vägen till kunskap, det var en väg av ödmjukhet. Där man fick verkligen ödmjuka sig. Men Allah ärade mig sen med kunskap. Samma sak Abu Huraira. Folk var i marknaden, köpte och sålde. Han lämnade allt det där och sa, jag ska vara med profeten Muhammed. Liksom, och så. Hade inga pengar, hade ingen mat. Till och med han svimmade av hunger. Svimmade av hunger. Folk går fram till honom och säger, nej, galning. Typ lägger foten på huvudet och säger, han är galen. Han sa inte galen. Det var bara för att jag ville vara med profeten Muhammed. 4,5 år var han med Muhammed. Dag in och dag ut. Och vad hände? Han blev den största muhaddith. Den största återberättaren av profetens hadith i denna umma. På denna korta tid, 4,5 år, berättade han mest hadither av alla sahaba. Jag tror det är mer än 5000 hadither. Subhanallah. Så att, mashallah, det lönar sig i slutändan. Att sitta med de lärda, ha tålamod och sen inshallah så blir man själv lärd. Så dessa sahaba, ungdomar, kommer då till profeten alaihissalam. Men de har familjer hemma, kanske fru, kanske barn och liknande. Och profeten alaihissalam var barmhärtig. Han, så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, han är närmare oss än vad vi är oss själva. Han bryr sig mer om oss än vad vi bryr oss om oss själva. Så han kände att de här personerna längtar hem. Och han frågade vad har ni för familj och så vidare. Och då när han märkte att de ville hem, så skickade han hem dem. Och han nämner också Sheikh Uthaymeen att det här bevisar att en person som är på resande fot borta från sin familj ska hem så snabbt som möjligt. Och det har också nämnts i andra hadither att om man är färdig med det man ska göra på sin resa, så ska man bege sig hem. För grunden är att man ska vara med sin familj. Inte att man är gift och sen lever ett ungkarlsliv. Man reser runt jorden, struntar i sin familj, försummar sin familj, försummar att arbeta. Barnen bara, när kommer pappa hem? Pappa är på Bahamas och solar. Jag vet inte vad. Det funkar inte så. Utan man har ett ansvar. Visst, ibland man kan åka på semester. Kanske någon dag. Kanske ta med sig familjen. Eller hur? Men i alla fall att man tar sitt ansvar. Efter att man är färdig med det man ska göra på resan, åker man hem. Och grunden är att man ska vara hos sin familj, som framgår av denna hadith. Och då så, när de ska resa, Taib, när de ska resa, de var 2 stycken, så lär profeten dem alaihissalam bönetiderna. Trots, här säger Sheikh Uthaymeen, att de var i Medina i 20 dagar. Ja, de har redan sett bönetiderna. Och folk förr i tiden hade inga såna appar eller papper. Eller, de visste, ja, ni kallas, när solen går i zenit, när solen skuggar blir dubbelt så lång, när det är maghreb och så vidare. De hade redan lärt sig det här. Men ändå han betonade vilka bönetiderna var. För att verkligen se att de har fått in kunskapen. Okej? Okay? Så han skickar tillbaka dem till sitt folk. Och han säger här att när ni kommer tillbaka till ett folk, stanna hos dem. فَأَقِيمُوا فِيهِمْ. Yani det beviset på att man ska vara med sin familj. وَعَلِّمُوهُمْ وَأْمُرُوهُمْ. Lär dem och påbjud dem. Och sen annan fejda. Och det att när man väl har gått och lärt sig någon kunskap i islam och sen kommer hem till sin familj, så ska man dela med sig. En person som åkt och studerat och sen kommer hem måste dela med sig av kunskapen om familjen är i behov, vilket de flesta familjer är. Och samma sak idag, du kanske kommer hit och lär dig någonting nytt som familjen inte visste. Lär du din fru, lär du dina barn, dina familjemedlemmar den här kunskapen. Eller dela med dig av det goda som du har lärt dig. Alltid. Ja, ni tänker inte att det här är inte viktigt, det här är liten kunskap, det här kan han själv kolla upp på internet. Lär dem kunskapen. Men här säger Sheikh Uthaymeen, han sa inte bara lär dem kunskapen, utan han sa och beordra dem. Ja, ni, det är inte bara teoretiskt islam 1, 2, 3, 4, 5, 6 kallas, du kan 10 punkter lär, utan det är också efter kunskapen implementera kunskapen. Ja, ni, lär dem med salat och beordra dem med bönen. Så att de inte bara kan bönen och sen inte ber. Som tyvärr många muslimer idag. De kan mycket av islam, teoretiskt om du frågar dem. Men i praktiken saknas det. Islam är en religion där kunskap och handling går hand i hand. Taib. Och sen så sa han till dem att när ni ska resa så ska ni då be. När bönen går in så ska en av er göra adan och den äldsta av er ska leda er i bönen. Här finns också många lärdomar. Och det är att man till exempel inte får göra adan innan det att bönen har gått in. För han sa när bönen går in, kalla till bönen. Och då säger Sheikh Uthaymeen att kalla till bönen innan dess tid räknas inte. Det blir ogiltigt. Så man får aldrig göra adan innan det att bönen har gått in. Tayyib. Kalla då till bönen. Och det här används också som ett bevis på att adan är wajib. Enligt vissa ulema så säger de att adan är wajib baserat på denna hadith. Tänk er de ute i öknen. De är två stycken. Men ändå de ska göra adan. Adan är vad? Det är kallet till bönen. Vem ska höra det i öknen? Vem ska du kalla i öknen? Du ska ändå göra adan. Så det används som ett bevis av vissa ulema på att adan är wajib. Tayyib. En av er ska göra adan och den äldsta av er ska leda er i bönen. Här säger också Sheikh Uthaymeen, det här bevisar att det är wajib att be salat al-jama'a. Att be tillsammans även om man är på resande fot. De är två stycken men de ska ändå be tillsammans. Så att man inte ber själv som vissa gör. Så är hotellet, jag är musafir, jag behöver inte be i moskén. Om ni är två stycken, be tillsammans. Om du är med din fru, dina barn, be tillsammans. Det är grunden. Att muslimerna alltid ska be jama'a. En fråga här. Han sa här, en av er ska göra adhan och den äldsta ska leda er i bönen. Vem är det egentligen som ska leda den andra i bönen? Vad är det första kriteriet? Den som kan mest Koran. Ta in här. Varför sa han inte den av er som kan mest Koran? De kunde lika mycket. De kom till Medina samtidigt. Två bröder kommer dit samtidigt, stannar i 20 dagar och åker tillbaka samtidigt. Så ingen kan mer än den andra. Och samma sak, den som kan mest Koran, efter den som kan mest sunna, de kan lika mycket hadith. Taib, efter den som gjorde hijra först och så vidare. Och sen till slut blir det den som är äldst. Den som är äldst. Så här sa han därför att den som är äldst av er ska leda den andra i bönen. Och så sa han det viktiga rådet och be så som ni har sett mig be. Och sallu kama ra'aytumuni och salli. Be så som ni har sett mig be. Den här viktiga meningen som Sheikh Albani rahimahullah baserade hela sin bok på Sifat al-Salah. Profetens bön alayhi salam. Sallu kama ra'aytumuni och salli. Be så som ni har sett mig be. Taib, jag ikhwa, en fråga. Hur ska vi idag be så som profeten bad alaihi salam? Vi har inte sett honom be. Hur ska vi idag be så som han bad? Ganska enkel fråga.
De som har sett honom berättat judar.
Nej, och var finns den kunskapen? Ahsan. Den finns nedskrivet, bevarat i böcker, i hadithen. Som här till exempel Malik ibn al-Huwairith memorerade profetens bön alaihi salam och berättade den vidare. Och de berättade den vidare och den skrevs ner i böcker. Och många andra sahaba. Så bönen finns beskriven från början till slut. Från det att du säger Allahu Akbar tills det att du säger Salam Aleikum. Finns bönen i minsta detalj nedskriven. Och här säger ulema, det här bevisar denna del av hadithen, att det är obligatoriskt att lära sig hur profeten bad alaihi salam. Många idag de ber så som de har sett sina föräldrar be, som de har sett imamen i moskén be, så som de, yani kulturen som de gör i deras hemland. Ja? Är det så vi ska be? Är det det? Nej. Utan vi ska be som vem? Som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I vissa kulturer, i vissa länder, så är profetens bön alaihi wasallam, de känner inte riktigt till den. Utan de ber enligt kultur eller tradition och liknande. Kanske baserat på svaga hadither. Och därför i vissa länder när du kommer dit och ber så som profeten bad alaihi salam, kommer folk att kolla snett på dig. Kommer säga, vem är han? Va? Så han ber konstigt. De sa till en kille, han ber som araberna. Va? Men det var då. Han ber som profet. För att han hade händerna på bröstkorgen. Han ber som araberna. Han pekar med fingret, tittar shahud. I vissa länder, de bryter fingret. Du får inte göra så. I vissa länder, om du säger amin efter imamen, de slår dig efter bön. Men det är fel. Det här, allt det här är sunna. Så man måste praktisera dessa saker. Tayyib. Sen berättas det från Umar radiyallahu anhu i nästa hadith att han bad profeten a.s. om tillåtelse att få åka på Umra, vilket han fick. Och då så säger profeten a.s. broder, glöm inte bort oss i din dua. Och då så sa Umar att det här var de orden som gjorde mig som gladast i dunya. Och i den andra hadithen, låt oss vara med i din dua, min broder. Och denna hadith finns i Abi Dawud och Tirmidhi. Och Tirmidhi säger Hassan Sahih. Men al-haqiqa, det är att den här hadithen är svag. Den här hadithen är inte autentisk. Det är en känd hadith som många återberättar, men hadithen är svag. Men innebörden av hadithen, bismillah, stämmer. Och det är att det är tillåtet att be en person göra dua för en. Om personen är religiös, han kanske ska till Mekka, han kanske ska åka på hajj, eller du ser att han är bra religiös, du säger broder, gör dua för mig. Det är i grunden tillåtet. Vi gick igenom det innan i hadith Uwais al-Qarni, då profeten al-Islam sa till Umar att om han kommer, yani be honom då göra dua, för hans dua är accepterad, vilket indikerar på att det är tillåtet. Och det finns många andra hadith som bevisar på detta. Sahaba kom till profeten al-Islam och säger gör dua, det är torrt, be Allah om regn och liknande. Då säger ulema, det är ett bevis på att det är tillåtet att be andra personer att göra dua för en. Men grunden är att man gör dua för sig själv. Det är grunden. Man ska alltid göra mycket dua för sig själv. Och dua är inte någonting som man bara gör en gång om året, eller det är bara om man ber någon göra dua för dig, utan Allah tycker om att göra dua. Och du ska aldrig tänka vem jag gör dua. Vissa gör så. De säger, jag är miskin. Jag kan inte göra dua. Det är imamen i moskén gör dua. Du kan också göra dua. Det är enkelt. Du kan göra dua, lyft händerna. Får man göra dua på sitt eget språk? Om du inte kan arabiska, får man det? Nej, man får det. Måste det vara värsta avancerade efter hadither, eller får du be om vad du vill? Vad du vill, så länge det är halal. Så det behöver inte vara att du kan hadither med dua, utan det kan vara enkelt. Allah ge mig paradiset. Allah skydda mig från helvete. Alhamdulillah, värsta duan. Bästa duan, eller hur? Ja? Så dua är enkelt, egentligen. Du gör dua till Allah, du lyfter händerna, bismillah, ikhlas. Och sen finns det självklart etik, adab och viktiga saker man kan tänka på när man gör dua. Men att alltid gå och fråga folk och säga gör dua för mig, gör dua för mig, gör dua för mig. Ulma säger att det här är, man ska låta bli det. Ibland, någon gång ibland, det är okej. Men att alltid göra det, det blir fel. Då gör mycket dua för dig själv, gör dua för dina syskon i islam. Så nämner författaren hadith Salim ibn Abdullah ibn Umar att Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma brukade säga till en person då han ville resa, kom nära mig så ska jag lära dig den dua som profeten a.s. brukade ge till oss när han tog avsked. Och han brukade säga astawdi'u Allah dinaka wa amanatak wa khawatima amalik. Yani jag ber Allah att bevara din religion, din amana, yani din trygghet, säkerhet och det som dina gärningar kommer att sluta på. Nah. Och det här duan är rekommenderad om en person ska resa, att man säger till personen. Och denna dua bevisar också på att det viktigaste som vi ska värna om och skydda, det är vår religion. Han sa inte må Allah bevara din dunja, dina pengar, din hälsa. Utan han sa må Allah bevara din religion. Religionen, wallahi, är det viktigaste vi ska bevara. Och många idag, mashallah, de har kassaskåp för sina pengar. De bevarar sina pengar bra. De har värsta alarmen, de har hit och dit. Är det inte så, dunja? Men religionen, alltså, det är lugnt. Och det är fel att tänka så. Alla religionen är det viktigaste du ska bevara och värna. Och sen i andra hand kommer det världsliga. I den andra hadithen från Abdullah ibn Yazid al-Khadmi så säger han att vi var med profeten a.s. eller han brukade om någon av oss eller tog farväl till en armé, så sa man: "Astawdi'u Allah dinakum wa amanatikum." Genom Allah bevara er religion, er trygghet, wa khawatima a'malikum, samma som innan. Och i en annan hadith så kommer en man till profeten alaihissalam. Han säger: "Rasulullah, jag vill resa. Fazawidni." Så ge mig någonting, en provision jag kan ta med mig. Ge mig någonting jag kan ta med mig under resan. Och då så säger profeten alaihissalam: "Zawadak Allahu taqwa." Må Allah ge dig taqwa som en provision eller sällskap. Och då säger mannen: "Zidni." Ge mig någonting mer. Han säger: "Ghafara dhanbak." Må Allah förlåta dina synder. Man säger: "Ge mig mer." Då säger han: "Yassara Allahu al-khayra haythu ma kunt." Må Allah underlätta det goda för dig vart du än befinner dig. Ja. Så det här är, som vi sa i början på föreläsningen, något som är sunna, att när man reser så ber man om råd. Du ska resa till exempel till ditt hemland, du ska åka till hajj eller någonting. Gå till någon som har varit där, någon som är kunnig, säg: "Broder, jag är chef, imam, vad ger du mig för råd? Vad ska jag tänka på?" Du kanske får ett kort råd, men det hjälper dig jättemycket. Okej? Okay? Någonting att hålla fast vid, att tänka på. Så vad var det första rådet den här mannen fick? Han sa: "Ge mig någonting att ta med mig." Han sa: "Må Allah ge dig taqwa." Att taqwa är det viktigaste rådet, det viktigaste en människa kan bära på i detta liv. Det viktigaste provisionen, yani det som vi behöver under vår resa till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi är i detta liv som är resande. Är det inte så? Profeten Muhammad alaihissalam, han sa: "Kun fi dunya ka ka'annaka ghareeb wa 'abir as-sabeel." Var i detta liv som en främling eller förbi resande person. Yani vår destination är Jannah. Och vi är här som förbiresande. Och den som är förbiresande, den som är på väg, den som är främmande, bär inte med sig allt möjligt, utan bär med sig det viktigaste. Och samma sak för oss i våran färd, vi ska ta med oss det viktigaste till den dagen vi möter Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är våra goda gärningar. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger därför i surat al-Baqara: "Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Att samla på er denna provision, yani till Allah era goda gärningar. Och den bästa provisionen är taqwa. Och taqwa är ett ord som omfattar hela islam. Att göra allt som Allah har påbjudit och hålla sig borta från allt som Allah har förbjudit. Så att man säger till dig: "Ittaqillah." Egentligen behöver du inte säga någonting mer. Jag har sagt till dig, när jag säger "ittaqillah" betyder be dina fem böner, fasta ramadan, var god mot dina föräldrar, var ärlig, ljug inte, skäl inte. Ittaqillah omfattar allt detta. Så egentligen det är det finaste, enklaste rådet du kan säga till en person: ittaqillah. Ta en fråga. Om någon säger till dig: "Ittaqillah ya akhi", ska du bli arg på personen? Ska du det? Ska man det? Nej, får inte bli arg på personen. Säg: "Jazakallah khair." Eller hur? Det är Allahs wasiyya till al-awwalin wal-akharin, till de första generationerna, till de sista, till alla som har trott på Allah, har fått det här rådet av Allah att frukta honom: ittaqillah. Så det är ett råd som vi alla ska ta med oss. Och sen säger han: "Må Allah förlåta dina synder." Mannen säger: "Ge mig mer." Han säger: "Må Allah ge dig det goda vart du än befinner dig." Alhamdulillah, generellt. Väldigt vacker dua som man då kan säga till personen som reser. Och här slutar dagens kapitel. Och vi kanske avrundar där och kan ta lite frågor. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.